Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Jingede och
Lena Ljungdahl.
Din rapphet alltid när du ska utbrista i ditt namn, den imponeras man av.
Jag försöker jobba lite olika. Jag tänker lite dynamiskt.
Ja. Kan det ha att göra med att vi sitter här nu tisdag natt och ska dra in veckans poddavsnitt?
Ja.
Man är lite matt i pälsen.
Matt i pälsen. Jag kan säga att jag bokstavligen satt i en taxi för 4,5 minuter senare. Mm. Eller tidigare.
Mm. Mm. Mm.
Och jag kommer från
just det,
en...
Du har inte suttit i du har inte suttit i taxin än, kanske.
Om 4,5 minuter.
Ja. Nej, men som sagt, tydligheten får man ändå inte, ge ett litet plus idag.
Åh, oh, gud. Jag kommer alltså från en så kallad after work.
Oh, hur ska
varför
det här
är du naken? Jag kan inte, jag kommer inte gå annars.
Naken? Vad fan? Vad ser du som inte just...
Det är så oerhört mycket hudkostym från din sida.
Ja, men det är så oerhört varmt. Kolla, jag till och med imma på mina glasögon.
Ja, du har imma på brickorna.
Oh, gud. Nej, nu får vi skärpa oss. Det här är ju en krimpodd, Lena. Vi kan inte... Nu får vi hämta hem, som det heter på polisspråk.
Men alltså, om vi ska vara lite så här... Jag är så fruktansvärt utarbetad. Mm. Och du lika så. Ja. Det går... Jag kan säga, i morse... Då vaknade jag 09.58. 10.00 satt jag i intervju med video. Alltså jag såg mig själv. Jag såg ut som att jag... Du vet, du vet ibland när man råkar slå upp sin face. Alltså när man tror att man ska fota men man råkar ha kameran mot sig. Gud, i grodperspektiv.
Som ett trauma. Ja.
Ja. Så såg jag ut under hela den här videointervjun.
Aj, det är så ovärdigt.
Och sen har det gått så här idag.
Ja.
Avsluta med en flaska Petit Chablis.
Ja, perfekt.
Och nu sitter jag här.
Alltså vi kanske ska förklara lite grann vad det här handlar om. Det är ju så att vi befinner oss ju nu i någon form av peak när det gäller att producera bokmanus. Så att för oss båda så handlar det nu om att försöka utvinna så många minuter på dygnet som det bara går till att skriva. Och det innebär att då får man ju göra avkall på andra saker, som till exempel att sova
och personlig hygien.
Ja, det är motion,
matintag, toalettbesök.
Ja. Men podden kommer ut i vanlig ordning.
Podden ska ut. Vi är glada för att alla som lyssnade på måndagsavsnittet, vi hälsar nu välkomna i ordnad form till Krimpoddarnas krimpodd på torsdagen. Och då är det som så att det här kommer då ut på torsdagen. Imorgon, vill jag bara flagga för, så är det 24 timmars merch.
Ja, just
det. Så om man är sugen på en ny, ett nytt kjoltyg, höll jag på att säga, men någon ny textilier till exempel, så kikar man på podstore.se imorgon fredag, för då kommer vi komma ut med ett nytt tryck som bara finns till livs i 24 timmar.
Ja, men det här ser vi fram emot och jag tror att många kommer att glädjas med vad som kommer att bjudas i Podstore.
Vi hade ju ett jubileumsavsnitt här för inte alls länge sedan. Mm. Och då hade vi förberett en Q&A. Vi hann ju inte med den, för vi kom inte längre än till frågorna kring oss och hur det här startade. Vi pratade lite tjuv och polis och annat. Men vi hade ju en hel radda med krimrelaterade frågor som kvarstod osvarade.
Mm. Ja, alltså det kommer ju in frågor i en aldrig sinande ström, skulle man kunna säga. Och det är ju superroligt, såklart. Och det blir ju kul att ägna lite avsnitt här och där till att besvara dem.
Vissa svarar vi ju på studs, för att vi känner på dirr att det här frågan är så antingen personlig eller specifik. Så då svarar vi på en gång. Mm. Vissa frågor säger vi att det där tar vi en podd, och vissa frågor säger vi att det är vi inte rätt person för det här, utan det här är, du behöver göra en polisanmälan eller du behöver fråga någon annan. Mm. Men det kommer in shitloads av frågor. Det är kul, det är ett tecken på att de verkar tycka att vi är rätt personer att svara på saker och ting.
Ja, men
ibland är vi inte det.
Ja, och det är ju, framförallt så kan jag tycka så här, vilket jädra engagemang vissa bjussar på. Mm. Alltså det kan vara jättelånga mejl och instameddelanden och sådär. Så det hade tagit mig en halv förmiddag, tror jag, att författa det där. Nej, det är kul.
I början lovade vi i något svagt ögonblick att vi kommer att läsa allt och svara på allt. Det börjar ju bli hemligen ohållbart.
Ja, nej, men det,
vi försöker.
Vi gör det bästa, men som sagt, vi betar ju av också så här i podden. Så det kan vara kul också att få höra sin fråga kanske komma. Och idag så ska vi ju ägna oss åt krimfrågor. Mm. Vad börjar vi då i det här, i den här frågestunden?
Ska jag bara slänga ut en fråga som jag skulle vilja ha ditt svar på?
Ja, det kan du väl göra.
Jag tror att jag gör det. Vad är den värsta uppgiften som du har behövt göra?
Ja, men jag måste nog säga att det är att lämna dödsbud. Och jag minns särskilt ett sånt tillfälle, en väldigt ung kille som tog sitt liv genom att kliva ut framför ett tåg. Mm. Och samma kväll hade den här familjen firat en jämn födelsedag, hela familjen samlad. Pojken sticker ut en sväng, gör det här, och när vi kommer tillbaka, eller när vi kommer för att meddela dödsbud, så tror föräldrarna att han har druckit för mycket alkohol. Så han tror att vi kommer hem med honom brusad.
Nej.
Men i själva verket så berättar vi då den oerhört tragiska beskedet om vad som hade hänt. Så det är ju sånt där, det är ju en sån erfarenhet man kommer bära med sig hela livet. Liksom och veta att när man kliver upp på den där verandan, ringer på dörren, så vet jag att från ögonblicket när den här föräldern öppnar dörren så kommer dens liv bli för evigt ett annat. Det är tufft alltså. Verkligen. Så det måste jag säga är mitt värsta. Vad har du då på i den genren? Dina värsta
arbetsuppgifter? Dödsbuden är ju aldrig roliga, och jag, till och med övningarna gällande dödsbud på skolan tyckte jag var jobbiga. Det känns som att hela klassen grät.
Ja, men alltså, men, ja, verkligen intressant egentligen. För det är ju ändå en hittepåmiljö liksom. Men jag håller med dig, det blev så faktiskt.
Ja, men det är också så fint att när man övar, då övar man. Då är det inte flams och trams, utan då går alla ställer in det som behövs för att övningen ska bli så bra som möjligt. Men jag spontant så kommer jag tänka på ett ärende med en ung tjej som led av svår psykisk ohälsa.
Mm.
Som jag vid tre olika tillfällen plockade på LPT 47, alltså psykisk tvångsvård. Ren alltså försök ta sitt liv.
Ja.
Och vi kör in henne till Sankt Göran vid tre tillfällen.
Ja.
Och hon var ganska kreativ och försökte på ganska olika sätt. Och att ha att göra med henne och se den enorma ångest och liksom bottenlösa svärta som en person i 16-årsåldern kan befinna sig i utan att se någon som helst rättsida eller skäl till att leva.
Mm.
Och att behöva på något milt sätt få in den här personen på psyktvångsvård.
Mm.
Och allt vad det gör. I det här fallet var en pappa som var helt förtvivlad. Hon lyckades ju till slut att ta sitt liv. Ärendet från början till slut. Det här pågick kanske, säg att det var 1,5 år som vi hade att göra med det här ärendet.
Mm.
Det tog på mig rätt hårt. Alltså hur kan man må så pass dåligt? Och hur kan man inte klara av att hjälpa?
Jag har ju slagits av det där när jag jobbat i obduktionsmiljö också naturligtvis. Ja. Alla unga människor som kommer efter till oss liksom avlidna då, efter att man har tagit sitt liv. Och det, man har ju svårt att förstå precis det där. Hur kan det bli så enormt belastande när man knappt har hunnit börja leva sitt liv?
Mm.
Men jag tänkte på en sak. Alltså det är ju lite speciellt polisyrket på det där sättet. Därför att i alla fall om man jobbar i yttre tjänst, då gör man ju liksom... Man får ju en ögonblicksbild av en människas liv. Man gör ju en snabb entré. Man uppehåller sig i den här människans liv minuter eller kanske ibland timmar. Men mer är det ju inte. Men under den där stunden hinner man ju ofta få så mycket information och kanske personlig kännedom, om man är någorlunda väl människokännare. Så att det där mötet kan man ju sen bära med sig i jättelång tid framöver.
Mm. Nu kommer jag ihåg en man som vi satt och pratade med länge. Hans fru hade begått självmord. Och han ringde till vårt stationsbefäl och bad oss komma tillbaka.
Mm.
Liksom vårt nästa arbetssnurra. Mm. Och då fanns det möjlighet till det. Så vi åkte tillbaka, jag och den killen som vi som hade varit där och lämnat dödsbudet. Och då var han så himla tacksam för att vi hade suttit med honom så länge. För det är inte självklart att man faktiskt kan det. Men det passet så kunde vi det och det kändes bra. Och då hade han köpt presenter till oss. Han ville väldigt, väldigt gärna ge oss presenter. Då kom jag ihåg att jag fick hans frus. Alltså han har ju liksom tagit saker från henne då. Och gett åt. Så att jag fick hans frus gamla... blommiga förkläde. Alltså, för hon lagade väldigt mycket mat.
Jaha.
Ja, det var så, så behjärtansvärt. Jag kommer dock inte ihåg vad... min manliga kollega fick något väldigt snubbigt, kommer jag ihåg. Så vi skrattade lite för oss själva när vi gick därifrån. För vi bytte i bilen. Jag har ingen som helst nytta av ett blommigt förkläde. Men min kollega lagade väldigt mycket mat och så fick jag det andra. Kommer inte ihåg vad det var. Men det är så, man gör sånt impact på folk.
Ja, verkligen. Verkligen. Ja, bra fråga för övrigt.
Ja.
Jaha, vad har vi mer på listan då?
Jag kan ta den här första. Varför heter det livstid?
Mm.
Och jag tror att frågeställaren menar, för det är väl ingen som sitter livstid.
Ja, just det.
Jag kan säga så att livstid är ju Sveriges strängaste straff. Och det betyder livstid är att man har ett straff som inte är tidsbestämt. Det vill säga... du sitter och sitter och sitter och sitter. Och det kan ju vara psykiskt påfrestande.
Mm.
Det är lite praktiskt att man blir efter en beviljad nådansökan att det blir omvandlat till ett tidsbegränsat straff efter ett gäng med år.
Mm.
Det är det vanligaste scenariot. Att du får livstid och sen som du sköter dig väl och du får en beviljad nådansökan så kommer de att omvandla det till ett tidsbegränsat. Så helt plötsligt så kanske det blir då 16 år eller något sånt där.
Vet du för övrigt vem som har suttit längst i fängelse i Sverige?
I fängelse, eller för jag får med att det är de som sitter på rätt psyk med särskild utskrivningsprövning, de kan ju sitta i evigheters evigheter. Men i finkan vet jag inte vem som har suttit längst.
Leif Axmyr, jag tror han tillbringade typ, jag vet inte om han dömdes eller om det liksom, om han fick 60 år eller någonting, klev ut efter, jag vet inte, 40 kanske.
Men vem var det? Jag känner igen namnet.
Ja, nej men alltså han begick ju, han var ju en våldsbrottare skulle man kunna säga. Vadå? Ja.
Jag skulle vilja se den som brottas utan våld.
Ja, det ligger ju något i saken där faktiskt. Nej men han dömdes för mord någon gång på, jag tror det var dubbelmord till och med, någon gång i början på 80-talet.
Mm.
Och den här ena, det var en man och en kvinna om jag inte missminner mig. Och mannen var son eller anhörig till en politiker som heter Allan Larsson. Så min absoluta känsla är att han kanske, alltså man betraktade den här gärningen som så oerhört liksom grov och ja, vad ska man säga, allvarlig ur ett demokratiskt perspektiv kanske. Så att han dömdes till ett väldigt långt fängelsestraff. Han ansökte ju om nåd och sådär flera gånger, men nekades det. Det är ju Örebro faktiskt, Örebro tingsrätt, som prövar de här ansökningarna.
Ja. Men är det inte så, jag kan minnas fel, men är det inte så att med Alexandermördarna, är det inte en av dem som har fått tidsbegränsat och den andra, eller tidsbestämt, och den andra inte?
Det är möjligt. Jag har lite det är ju en av dem som har ansökt flera gånger i alla fall om att få tidsbestämt. Men har fått avslag.
Nej, exakt.
Nej, men alltså det är klart att det är ju lite speciellt att sitta så många år. Och man kan ju tänka så här att om man har suttit, låt säga, 20 år i finkan, så är det ju inte kanske super smooth att komma ut och hitta en normal tillvaro utan att återfalla i brott.
Nej.
Så många återvänder ju. Alltså om man har tillbringat så många år liksom redan i fängelse, så är det ju inte alls ovanligt att man tyvärr åker in igen.
Ja, och det jag sa om psyk. Jag tror kanske att vi ska ha ett helt eget avsnitt om psykisk ohälsa, där vi går igenom allting. Lagstiftning, vad polisen har befogenheter kring psykisk ohälsa. Vi pratar suicid. Vi kanske pratar en del om rättspsyk.
Ja, precis. Rättspsykiatri tänkte jag på också. Ja. Det känns ju som att det...
För där ska du ju egentligen kunna säga då att den här personen har blivit så pass frisk så personen kan komma ut igen. Och det finns ju vissa diagnoser, eller vad man nu säger, sjukdomstillstånd som man typ inte blir frisk från. Så de kan ju sitta väldigt länge.
Ja, 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 visst. Där återfallsrisken bedöms som allt för hög. Ja. Ja, men det tycker jag också. Det är en bra idé. Det kör vi på. Okej, Lena. Om du inte hade hamnat inom spaningsverksamheten under din polisiära karriär, finns det något annat du hade kunnat tänkt dig att göra då?
Det var svårt. Alltså jag kan ju på fullaste allvar säga att jag är helt ämnad att hålla på då med just spaning. Men i övrigt, jag tycker att det är väldigt roligt med juridiken och just förundersökningsledning, alltså utredningsledning. Så möjligtvis där. Men nu på senare år, när man har kommit upp sig lite, jag tycker också att det är väldigt roligt med verksamhetsutveckling. Alltså absolut ingenting jag skulle ha hållit på med när jag var 23 eller 30. Men nu, med mitt bagage nu, då skulle jag nog kanske göra som mest nytta och tycka det var som mest utmanande och roligt att hålla på med att utveckla verksamheten. Att se till att den blir bättre. Helt enkelt. Skruva på prylarna så att det blir hela tiden långsamt bättre och bättre och bättre. Och vara med och påverka, man kan säga från andra hållet då, istället för att på golvet så påverka från helt andra hållet. Det skulle jag nog i nuläget göra. Du då?
Ja, men jag är nog inne på lite samma där. Jag gör ju det lite grann idag i och med min forskning. I alla fall så känns det så. Som att det ändå är liksom en plattform som faktiskt kan leda till förbättrade arbetsmetoder. Men jag gillar ju också metodutveckling och sådär. Men annars, jag vet inte. Det som såklart ligger närmast i hands, det är väl kanske brott mot barn eller någon utredningsrotel, alltså våldsroten kanske, eller grova brottsroten eller något sånt där. Men jag är inte alls sugen på det. Så. Jag, alltså,
jag gillar att vara operativ.
Ja, eller jag gillar blandningen. Ja. Att kunna få vara både ute och inne. Det är perfekt tycker jag.
Jag tar en fråga här. Ska man kräva att en civilklädd polis ska visa lägg, har vi fått?
Ja.
Jag säger spontant ja på den frågan.
Samma här.
Om den civilklädda polisen ingriper mot dig och inskränker dina liksom fri- och rättigheter. Du kan inte gå fram till random polis på stan och bara identifiera dig, konstapel. Nej, men om du liksom utsätts, ska jag inte säga, men om du på något sätt är en del av ett polisiärt ingripande, då ska de identifiera sig.
Eller för den
sen så Sen är det alltid någon jävla trött människa som tror sig vara jurist och skriker, jag har läst JÖKen eller min pappa är Silbersky eller någonting, och så ska de, du vet, jag kan mina rättigheter. Nej, det kan de oftast absolut inte. Men ja, om personen utger sig för att vara polis så ska personen på plats kunna identifiera sig som polis.
Ja, och det kan ju vara situationer som kanske inte är relaterade till liksom ett ingripande. Till exempel en civil polis som åker ner till kirurgkliniken och begär att få ut journaler över en patient till exempel. Eller knacka på hemma hos någon för att till exempel meddela ett dödsbud eller vad det nu kan handla om. Så är det ju rimligt, absolut, att man är beredd på att visa sin legitimation. Det tycker jag som polis att man på något sätt också ska, liksom, man ska underlätta för motparten och identifiera sig.
Oftast så är det ju väldigt taktiskt klokt att snabbt visa sitt leg. För det kan också vara så att man hamnar i ganska farliga lägen som polis för att den andra personen blir onödigt rädd för dig, för att den tror kanske att du är någon som vill dem illa. Säg att det är ett gäng som är rädd för ett annat gäng, och sen kommer in en tredje person här som de har sett har, inte vet jag, skyddsväst på sig. Det kan ju vara så att du utsätter dig själv för extremt stor fara genom att inte snabbt identifiera dig som polis. Men jag skulle också vilja säga, du kan inte kräva att poliser på första sekunden alltid ska visa lägg, för det kan vara rent taktiskt omöjligt. Ja. Ligger du och brottas med någon person på marken och någon kommer och knackar på axeln och säger visa lägg, då får du snällt vänta en liten stund.
Ja, men det är ju självklart. Men vi kanske ska beta av en fråga som är lite kopplad till det här, nämligen hur ett gripande kan gå till. För att man kan ju förstå av dig...
Generellt?
Ja, men man kan ju förstå nu av dig och din beskrivning här att det kan ju vara så att det kan gå snabbt och lite abrupt tillväga. Men så behöver det ju inte alltid vara. Heller.
Nej. Oj, ett gripande kan ju gå till på hur många sätt som helst. Jag förstod frågan som att det handlar ingenting om juridiken utan hur det rent praktiskt går till. Oftast så vill man ju tillsammans, om det finns en kollega involverad, vilket inte alltid finns till exempel för oss spanare, men om det finns en kollega involverad så vill man ju som A ge varandra ett litet ögonkast och bestämma sig för att okej, nu kommer ett gripande att ske, så att man är med på vad det som händer. För ibland har det varit så att det kommer en kollega snett från vänster och griper, och man själv tänker, vad är det som händer? Vad är det jag har missat? Och så kan det behöva bli ibland.
Ja.
Men att man är överens.
Ja, men...
Och så finns det ju lite olika ingångar mot en kropp.
Ja, och det är ju inte alltid det är så självklart att att det faktiskt föreligger gripande skäl heller. Alltså det kan vara en situation där man inte ens vet säkert, har det begåtts ett brott här? Det är liksom fråga nummer ett. Och då kan det ju bli ett stando liksom, när man så här, okej, vad säger vi? Vi har fem personer som har varit involverade i ett stort slagsmål, kan vi säga. Har vi gripande skäl för någon eller några? Så alltså, det kan ju bli lite det där... Ja, lite dialog innan man gör det rent praktiskt.
När väl ett gripande sker, då har det ju föranletts av en hel del juridiska spörsmål. Det har tagits beslut, man har pratat ihop sig och så vidare. Och det här kan ju vara allt från, man kan ju sitta inne på polishuset och bestämma att nu åker vi ut och griper person A, nu är det dags. Men det kan också vara en halv mikrosekund. Brott, grip. Och då kan det bli lite det som vi ibland kallar för formation skithög. Att man helt enkelt bara får kasta sig på personen innan den drar.
Men alltså, kan vi prata lite om formation skithög? Det är inte ofta jag tittar på amerikanska polisserier eller sådär. Men ta med tusan varenda gång det går någon sån där serie och jag tittar i 2 minuter. Så får man beskåda ett gripande medelst formation skithög. Alltså det är som att man tänker att ju mer desto bättre. Ju fler personer som kan vara med vid gripandet desto bättre. Så till slut så kan 7 personer stå och dra i någon person och tala om för den här personen att den är gripen. Och det ser bara jättestökigt ut.
Jag kommer ihåg, jag var på sån här, jag vet inte vad det kallas, men när man som polisstudent är ute och är på någon form av fältstudievecka.
SAO.
Får man absolut inte säga, har jag lärt.
Sao.
Ja. Och då var det i alla fall, det hade varit en skjutning på en bar. Och det gick ut på radion att ett signalement att någon har skjutit någon i benet och flytt från platsen. Och personen tror jag var klädd i jeansjacka och jeans. Alltså blå jeans och blå jeansjacka.
Blå jeans och blå jeans, ja. Ja, jag förstår. Ja,
det var tydligt.
Ja.
Du ser det framför
dig. Ja, jag har bilden klar för mig.
Ja. Mm. Och jag sitter i en så kallad näpobuss. Alltså en sån här buss där det får plats x antal personer. Två fram och jag tror vi satt 3-4 pers där bak. Mm. Varav då jag, uppskrämd som någon jävla panelhöna uppe i hörnet, satt och skakade. Uh-huh. Förstod inte tillräckligt mycket av världen för att ens kunna formulera en fråga förmodligen. Utan jag satt bara med stora ögon och funderade på vad fan har jag gett mig in på. Och sen så helt plötsligt så säger de på radion, ja, men nu är han synlig. Gärningspersonen är uppe i något parkområde. Mm. Och då bestämmer sig då den som kör bussen att vi åker dit. Och det gjorde vi. Och så minns jag att någon hängde på mig en skyddsväst. Mm. Utanpå mina kläder. Mm.
Det var ju ändå...
För att de visste då att den här...
Schysst.
Det var ju bra. Ja. Ja, någon hade skjutit någon. Ja. Och då, det som det sen utspelar sig minns jag så väl. För att då åkte vi upp längs med trottoaren och vi såg en man gå på trottoaren. Han passade klockrent in på signalementet. Och då började vet, alla rassla ur den här bussen. Mm. Och då sa han bara till mig, du lämnar icke-bussen. Mm. Och sen hoppar vi ut och just svaret på hur ett gripande kan gå till. Det är så himla mycket i världen som påverkar. Mm. Det är väder och det är vind och vad gärningspersonen gör. Han hade ju då 5 poliser som var runt honom och han bara fortsatte gå i långsam takt med handen i fickan. Mm. Och det är någon som skrek och någon som riktade en ficklampa på honom. Och så bussen då som åkte parallellt med hela vägen. Så jag såg ju liksom hela scenariot. Nu slutade allt det här med att den här mannen sköt sig själv i huvudet.
Åh, fy.
Och en deppigt slut på det hela. Men ett gripande är ju det som vi kallar för total sekundoperativ verksamhet. Mm. Man svarar hela tiden på vad det är som händer i liksom, den specifika situationen. Mm. Och så får man den klassiska lag efter läge.
Men du, det låter ju som du hade ett kanonpass där, ditt första.
Ja, ja, det var så roligt. Man kom tillbaka till skolan och skulle då redogöra för sin fältstudievecka. Ja, vad har ni varit med om? Då var det någon som hade varit uppe i... Jo, jag flyttat träd från vägen. Det var en katt i ett träd och så 2 snattare. Åh, ja, det var en man som sköt sig själv i huvudet.
Du, Lena,
mm?
Finns det någon motsvarighet i poddvärlden för polisens krav om tårtleverans när något går åt helvete?
Jag ser vart du vill komma.
Jag frågar åt en kompis.
Kan man hävda forsmajörs? Alltså jag vet inte vad som hände, men vi kan konstatera att vi har suttit och pratat utan publik ett bra tag.
Vi hade kunnat prata till gryningen tror jag innan det där upptäcktes.
Men låt dem oss ta om alltihopa.
Ja, eller låt dem oss i alla fall ta om från där vi inte har mer än ett ljudspår.
Mm. Mm.
Jag tänkte nämligen berätta för dig vad som hände på mitt första SAO-pass.
Ja.
Ett pass jag sällan skulle glömma. Jag var ju naturligtvis väldigt uppspelt inför den här kvällen. Också lite, jag skulle ju vara med och göra ett nattpass i Köping. Jag var såklart lite nervös och orolig också över hur allt skulle gå och vad som skulle hända och så.
Men för i alla fall... övrigt en bra boktitel, ett nattpass i Köping.
Ja, men faktiskt.
Stark.
Den har något. Ja, men du vet hur det är. Man åker ju med då i någon liten reflexväst, sitter man där i baksätet och tar in all spännande information. Och just den här natten hade det varit ganska lugnt ända fram till liksom sena timmarna och man började bli så där riktigt paj liksom. Man hade ju naturligtvis inte sovit en minut innan passet så att man var ju lite matt i pälsen där framåt små timmarna. Men i alla fall, då kommer in ett larm om en knivskärning i en lägenhet. Och adressen var känd för de här konstaplarna sedan tidigare. Så under framfärden där så, ja, men så sa då min handledare så här att, ja, men håll dig nära mig. Det här är en kille som har en tendens att göra motstånd vid ingripanden och sådär. Ja, han hade ju då misstänkt sig för att ha knivskurit en person som hade lämnat platsen. Ja, så vi åker ju fram. Och precis när vi kliver ur bilen, då kommer den här mannen utfarandes genom porten med en kniv i högsta hugg.
Ja.
Och det min handledare hade glömt att säga, det var att han var närmare 2 meter lång och i omkrets kanske ungefär lika mycket. Alltså stor som ett, ja, jag vet inte vad. Och visst, och då känner man direkt den här tempoväxlingen. De här två poliserna då, de intar det som vi brukar kalla för bred bas. Du vet, de delar på sig för att skapa avstånd till varandra och till den här personen.
Ja, de skaffade inte stor rumpa direkt.
Nej, den hade ju jag. Den bidrog jag med. Och i mitten så stod jag i min orangea varselväst.
Så att den här personen med kniven hade något att sikta på.
Ja, exakt. Jag var som ett trafikljus däremellan.
Ja.
Det kändes ju toppen, verkligen. Ja. Nej, men, och det där var ju liksom ett scenario som man inte alls såg komma, såklart. Nej. Inte i min vildaste fantasi kunde jag föreställa mig det där. Nu gick det ju bra, men jag kan ju säga att det blev ett småbyxbyte sen.
Mm. Och, ja, det förstår jag.
Ja.
Den här taktiken har ju... Man har ju fått köra lite learning by doing längs vägen. Ibland har man känt så här, close call. Och så får man tänka, note to self, gör inte så nästa gång.
Ja, ja, man lär sig ju av de där upplevelserna såklart också.
Ska vi ta en ny fråga här då?
Ja.
Den här förstår inte mig riktigt på. Vad hände med den ljusblå polisskjortan?
Ja, vad hände med den?
Jag vet inte vad som hände med den. Den har väl inte försvunnit?
Nej, men den kanske inte liksom syns så där superofta. Jag vet inte, jag relaterar till den som mest något som väldigt höga chefer bär på.
Mm.
Och kanske då om det är statsbesök och så här lite mer officiella tillställningar.
Jag tror att jag hade på mig den sist när jag var lärare på polishögskolan och var och tittade på eleverna när de skulle fladdra ut.
Ja, ja, inte när du undervisade. Ja, ja. Men inte i undervisningen alltså. Det hade ju varit ganska flott annars.
Ja, absolut. Jag vet inte om det hade blivit en konstig ställning. Dels är man ju kommissarie som lärare och man också ska fladdra runt i frässkjorta och hög hatt. Det känns lite...
Hög hatt?
Ja, men den här korvsäljarhatten.
Ja, men ja, då kan du ju ha liksom högtidsmössan också. Skärmössan. Ja.
Nej,
är inte
jag jobbade nog... Jag jobbade nog piket.
Ja, piket.
Piketen, ja.
Mm. Ja, jag förstår. Men jag har ju bara burit den där rackaren. Alltså, jag hade den ju på min examens högtid, naturligtvis. Det hade ju alla. Det var ju väldigt fint. Det är ju dock lite problematiskt med den här skjortan, för att den är ju inte i någon vidare värst Gore-Tex-material, så att säga. Det är ju inte så att den ventilerar särskilt väl. Och dessutom...
Alltså, den har ju en oerhört ogästvänlig blandning av bomull och polygester.
Ja, ja, ja.
Den gör ju att om den ens är i närheten av någonting som skulle kunna ha en luftfuktighet mer än sandpapper, då blir den ju dyngsur.
Precis, och det går inte liksom an att kamouflera det där så väl heller på det där tyget.
Nej, du hade ju lite MacGyver-trick där, Anna.
Ja, MacGyver, det är ju för fan ett lifehack.
Låt höra.
Nej, men alltså, jag hade ju fått en liten förhandsviskning om att jag skulle få ta emot ett pris för att jag hade skrivit en bra uppsats. Och då skulle jag få gå upp inför alla de här studenterna och ta statsministern i hand och få ta emot det här. Och bara den tanken gjorde ju att jag transpirerade. Om jag har problem i normalfallet så var det ju liksom bara en viskning i jämförelse.
Så att ballfixen stod tväröppen.
Ja, precis. Ja. Det fanns inte en absolut torr i hela världen som kunde råda bot på den situationen, kan jag tala om. Men i alla fall så, ja, men jag kom på ett litet lifehack. Jag tapetserade helt enkelt tyget med trosskydd.
Alltså det är så himla briljant. Satte du trosskydden på din kropp eller på tröjan?
Ja, jag satte dem i skjorttyget. Så att det blev som en, liksom, om du tänker som en beklädnad då i tunn, fin, hudvänlig bomull.
Men ursäkta mig, men jag ser ju en syn framför mig nu. Och vad heter den här byggare Bob? Nej, vad heter den här som går fram stor och, med armarna rakt ut?
Ja, du tänker att jag såg ut som en typ bodybuilder.
Exakt. Ja. Fick du ner armarna längs vid sidan?
Jag fick pressa ner dem. Nej, men de är så tunna och fina. Det är ju som tjocklek av en hundralapp ungefär, om den finns
kvar. Okej, okej. Genialiskt.
Ja, jag är nöjd. Jag är nöjd.
Nästa fråga, Anna. Har ni deltagit i kända fall, typ Johanna Möller, knasbollen?
Mm. Ja, men alltså, både du och jag har ju haft eller varit involverade i verksamheter som ägnar sig åt kanske de allra grövsta brotten.
Mm.
Och då ligger det lite i sakens natur att media är väldigt på alerten. Vi möter ju ofta, alltså media är ju ofta på en brottsplats före vi kommer. Det kanske för sig inte säger så mycket.
Nej, inte i ditt fall. Men kära vän, inlandsisen svischar förbi dig.
Ja. Det hinner bli omodernt med nyhetsrapportering. Nej, men alltså, vi är ju vana vid att det är så. Det är liksom en del av tillvaron och jag tror att det blir någon slags normalisering även i det där. Det kan swisha förbi ibland på någon dokumentär på tv, brottsplatsprotokoll jag har skrivit och sådär. Jag fnissar lite åt det för det är lite kul sådär, men i övrigt är det inget jag egentligen reflekterar över.
Nej. Nej, och jag tänker att följdfrågan på det där är varför vi pratar inte om de här härliga fallen då.
Mm. Just det.
Det är olika svar. Ett, för att vi har varit med om det och ska inte prata om det. Två, har vi inte varit med om det ska vi inte heller prata om det. Och tre, det är inte den podden där vi grottar ner oss i kända fall. Vi pratar om strukturer, generella fenomen och så vidare.
Mm. Och när vi gör det så gör vi ju det liksom med hänsyn tagen till åldern på fallet, att det ska vara avdömt och inte riskera kränka någon eller vara etiskt moraliskt stötande. Mm.
Okej, den här frågan tänker jag att jag ger mig på. Är nya poliser mer by the book och nitiska än äldre poliser?
Mm-hmm.
Och svaret på den frågan är ja. Av den enkla att de ska vara det.
Mm. Men vad menar man då med nitisk? Är det att man följer lagtexten slaviskt? Eller är det att man, jag vet inte, definierar begreppet?
Men nitisk är väl, dels tänker jag att definitionen är att man släpper egentligen, man släpper ingenting.
Nej.
Utan att man går på allt. Och det är väl en del av inlärningsprocessen. Att man faktiskt behöver göra många. Man måste skriva ett gäng böter, man måste ta ett gäng liksom, ringa brott och sådär för att få lite bulk. Alltså öva på det mycket. Men det står ju också by the book och det tolkar jag som att man följer lagen till punkt och pricka. Lite Rickard Rättrådig.
Mm.
Jag kan ibland höra när man då var lärare på skolan kunde elever komma tillbaka eller studenter komma tillbaka och säga så här: ja, men nu har jag varit ute på en vecka. Alltså i verkligheten, och då säger jag hold the fuck it. Det finns inte olika verkligheter.
Nej.
Utan det finns en verklighet och som vi alla ska förhålla oss till. Det finns också en lagbok. Sen att de har varit ute och sett hur lite äldre konstaplar löser saker och ting på ett annat sätt eller mer praktiskt. Mm. Dels kan det vara att den studenten inte riktigt förstår vad den äldre konstapeln egentligen gjorde och vad det var för beslutsunderlag på varför man gjorde saker på ett visst sätt.
Mm.
Men man har ju också en förmåga ju äldre man ju längre man jobbat att man börjar gena lite av ibland taktiska skäl, ibland av lata skäl. Men jag skriker till studenterna när ni går på skolan så fifflar vi inte med lagen. Utan vi har legalitetsprincipen i Sverige. Vi gör det vi har lagligt stöd för.
Ja. Men jag tänker också att det är ju en sak att liksom precis just nu ha läst på alla relevanta lagrum i rättegångsbalken, polislagen och allt vad det nu kan vara. Och en annan sak hur man tillämpar lagen. Mm. Därför att det finns ju faktiskt olika sätt att tillämpa lag. Alltså det är ju en det är ju faktiskt lite av en tolkningssport också.
Mm-hmm. Verkligen.
Lagstiftning.
Ja, men verkligen. Och skillnaden på en polis och en jurist, om jag får raljera lite, att en polis går ju gärna tillbaka till hur gjorde jag förra gången jag var med om det här?
Mm.
Gick det bra? Blev jag anmäld då?
Ja, precis.
Och om erfarenheten var då att det gick ju bra, så gör jag lite likadant. Medan en jurist i princip alltid går tillbaka till rättskällan och börjar bläddra i lagboken så fort man börjar prata om någonting.
Mm.
Polis ska komma ganska långt ifrån lagboken. Men jag skulle också vilja säga precis det du sa. Jag lär ju ut begreppet får, kan, bör på polisutbildningen. Som jag tycker kan vara vägledande i det här. Att först kollar man om man får. Det vill säga, finns det lagligt stöd för den åtgärden som du tänker utföra nu? Och var hittar du den? Sen är ju frågan, kan du utföra den här åtgärden precis just nu? Det kan vara så att du inte kan det för att du är ensam eller för svag mot den andra personen eller för att miljön är fel. Det finns någonting som säger att nej, du kan faktiskt inte. Du hade fått, men du kan inte.
Mm.
Men säg om svaret är ja då. Ja, jag får stoppa in den här personen i bilen. Mm. Kan jag det? Ja. Då kommer också nästa fråga som jag tror är den frågan som då skiljer sig ju längre man har jobbat. Bör jag göra det här?
Mm. Mm.
Och där kan ju svaret då bli väldigt nyanserat ju längre man har jobbat. För att man har så mycket erfarenhet och taktiskt kunnande. Att jag både får och kan, men nej, jag borde inte nog göra det här just nu. Och inte på det här sättet och inte med den här personen.
Mm.
Och då kan ju svaret, åtgärden, bli väldigt olika.
Mm.
Och det lär man sig längs vägen.
Jag har en fråga här som jag själv tycker är jättebra och jätteviktig.
Mm.
Bör man anmäla alla brott som sker i skolan?
Och svara på den du då.
Ja, men alltså, jag har en ganska bestämd uppfattning där. Jag tycker att man ska göra det. Av flera skäl. Dels så är det ju en miljö som väldigt många människor befinner sig i, varav en stor mängd unga, sårbara individer, nämligen barn. Men det är också arbetsmiljön för många vuxna, såklart.
Mm.
Och med tanke på att det faktiskt, alltså skolmiljön är ju, eller skolan är ju en plats där faktiskt en hel del brott begås. Det kan vara fråga om hot och våld och skadegörelse, man eldar i papperskorgar och krossar rutor och allt möjligt. Och då tycker jag att skolan som institution har en jätteviktig uppgift och roll där. Att tydligt markera att det här är en miljö där vi inte tolererar och inte kan acceptera att vi utsätter varandra för den här typen av aktiviteter. Det är en del i det. En annan är den här klassiska broken windows-teorin som går ut på, men om vi pratar skadegörelsebrott eller man gör åverkan på saker och ting och saker är trasiga, inredning är trasig, fönster ut och byts inte och allt det där, då skickar ju det där lite en signal om att här är det okej att vandalisera och förstöra miljön. Och det där finns det ju ganska mycket forskning på som faktiskt visar även i bostadsområden, om man håller efter och liksom skapar trivsel omkring sig, så kan det ha en brottspreventiv effekt. Ja, det finns mycket i den här lådan rörande frågan, men jag tycker det är två viktiga, för mig i alla fall, viktiga argument. Hur känner du kring det här?
Jag plussar på några argument till då som leder åt samma håll. Jag har ju många av mina utbildningar är ju i skolmiljö.
Mm.
Och ett stort problem i många skolor idag är att elevsamlingen, alla eleverna, maktar ut lärarna.
Ja, alltså, vad är det där?
Och det handlar ju väldigt mycket om att lärarna och all personal på skolan har inte regler för hur man får och inte får bete sig. Och framförallt att all vuxen personal hanterar uppkomna situationer helt olika. Mm. Utifrån sin egen åsikt, dagsform, vad det nu kan tänkas vara. Och det här gör att det blir som att lärarna backstabbar varandra.
Mm.
För att i ett rum får du göra en sak, i nästa klassrum får du inte göra det. Och sen så känner de att lärarkåren har ju inte koll, utan då tar vi över.
Ja.
Sen är det ju faktiskt så att när man blir lärare eller när man blir anställd inom en skola, så avsäger man sig ju inte de rättigheter som alla andra i Sverige har.
Nej, men exakt.
Det vill säga, du får inte bli hotad eller kränkt i på din arbetsplats.
Nej.
Men jag går tillbaka även till får kan bör.
Mm.
Det är bra om lärarna vet vad de får och inte får göra, vad de kan och inte kan göra och vad de bör. Har du en person med någon diagnos som liksom 14 gånger om dagen skriker att han ska mörda hela världen, nej, du kanske inte bör. Du får polisanmäla, du kan polisanmäla, men i det fallet kanske du inte bör. Du kanske finns andra papper som ska sättas i maskinen just då. Men jag är helt inne på din linje, och det här hade jag som en av mina största
käpphästar.
Ja, men saker som jag kikade på när jag själv skulle välja skola till min unge. Och första dagen kom det hem en rejäl jävla bibba med regler. Vad man får och inte får göra. Vad som händer när man överträder första gången, andra gången, tredje gången. Jag fick skriva på, ungen fick skriva på. Och sen var det ordning och reda.
Ja, men alltså, man gillar ju lite det där ändå.
Ja.
Jag tycker det skickar en viktig signal också. Men jag tror som
tydligt
du,
för alla.
Ja, exakt. Men jag tror som du att det är säkert ett fenomen som tänjs på ganska mycket. Alltså att det blir lite normaliseringseffekt för lärarkåren. Att faktiskt få ta emot ganska mycket skit, rent ut sagt, som man inte
borde. De blir ju
härdade
också. Men om man pratar med dem, jag kör ju lite intervjuer med lärare ibland. Problemet oftast från start är att de har inte riktigt koll på vad de har för mandat. Vad får jag göra? Vad bör jag göra? Men vad vill min arbetsgivare att jag ska göra?
Ja.
Vad står i lagboken att jag får göra? Vad förväntar sig eleverna att jag ska göra? Och när de ska försöka ta alla de här besluten, när frontalloben också stängs ner lite, då blir det lite att de slår på volley och det blir olika varje gång. Och då så maktar eleverna ut dem igen.
Fast jag skulle säga att det där är ytterst en ledarfråga, en ledningsfråga.
Självklart.
Rektor måste ju vara väldigt tydlig med vilken typ av kultur man vill ha på en skola.
Så vi uppskattar de skolorna som tar tag i det här och kanske tar in folk som kan det här.
Ja, men alltså, om man ska hårdra det så är det ju faktiskt också en preventiv effekt i meningen att om man kan fånga upp de här eleverna tidigt, liksom redan innan de lämnar kanske grundskolemiljön, då ökar ju också chansen att man faktiskt kan rikta åtgärder mot individen och kanske en hel familj ibland om det behövs. Mm. Så att det finns som sagt många skäl till att man bör göra det. Axelklaffarna, Lena, vad har vi på dem? Vad har vi dem till?
Tjänstegrad. Det är egentligen, polisen har ju väldigt uppstyrt system om tjänstegrad, allt från inspektör och kommissarie och så vidare. Så det är vad man har för grad. Och till syvende och sist, är man två personer i en polisbil som har samma tjänstegrad, så är det den som har jobbat längst oftast som bestämmer.
Mm. Ja, men precis.
Det är bara internt, det är ju ingen extern som fattar vad som är på de där klaffarna.
Nej, fast det kan ha en viktig praktisk betydelse. Om jag kommer ut till en plats så förväntas jag föra befäl som kriminaltekniker. Och ofta är det ju polisassistenter som jobbar i yttre tjänst, inte alltid. Men då blir det ganska lätt att förstå vem man ska lyssna på i just den stunden.
Men just klaffen har ingen som helst funktion, utan graden har man ändå. Till exempel jag som tog av med min uniform 2004 har ju fortfarande en tjänstegrad.
Mm.
Så klaffen är mer kosmetika.
Ja, men precis. Och då kan vi bara för att särskilt förtydliga, den är ju då guldfärgad. Om man är färdig med sin aspirantutbildning, är man aspirant så har man silverfärgade kronor på axlarna.
Och regeln kan ni tänka att ju mer pommes frites på axlarna, desto högre upp i hierarkin är du.
Ja.
Den här frågan tycker jag är rolig men också lite annorlunda. Har du någon förbrukad spaningsoutfit att visa upp eller prata om, Lena?
Ja, kul fråga. Vad har du hemma i maskeradlådan, Lena?
Ja, jag har ju square pants. Nej, men alltså, jag vill bara förtydliga att spaningsoutfits är ju vanliga kläder. Alltså alla mina kläder som hänger i min garderob är ju potentiell spaningsoutfit.
Vänta.
Det beror på vad jag ska göra.
Menar du att du har ingen Chewbacca-kostym?
Det kanske jag har, men jag har inte spanat i den.
Vore
på
inte
andra sidan
svin?
Så hade
Smart.
Jag velat göra det, för det är ingen som hade trott att jag var snut.
Vem fan skulle tro att du vore snut?
Genialisk!
Det måste ju fan vara perfekt.
Men
kan du låta
på
spanings- som
Chewbacca? Ja, jag vet inte. Nej, men alltså förbrukade spaningsoutfit, det är ju alla mina kläder.
Ja.
Och Möjligtvis att jag har haft lite annorlunda kläder för att passa in i miljöer som jag kanske inte privat är i så ofta. Mm. Men det är nog inte så mycket ord om.
Det hade ju blivit jättekonstigt om du hade klivit ut på en golfbana i Chewbacca-dräkt, faktiskt.
Fortfarande inte polisiärt.
Och dessutom stört alla på golfbanan.
Fortfarande inte polisiärt. Jag gillar idén mer och mer. Många tror att spaning handlar om att inte synas. Jag fick någon sån här respons på sista 20-prisavsnittet. De såg dig! Alltså, det är ju ingen människa som kan gå upp i rök. Alltså, det är ingen som helst för att någon har sett mig som person. Jag finns ju. Jag har ju en viss längd och en viss yta och en area och en omkrets. Den går inte att ta bort. Problemet blir ju, jag ser dig, jag vet att du är polis och jag vet också att du är polis som spanar på just mig. Då är det ett problem. Mm. Innan dess så är det inget problem.
Nej, men jag tror att det är väl lite så här mytomspunnet polisiärt område. Så ja. Är det ju. Det är ju mycket i det området som är okänt även för mig, som aldrig har varit involverad.
Det ska vara det.
Ja, jo, men det är ju givet.
Mm. Men det är få personer som har lyckats utveckla spaningsförmåga att inte synas överhuvudtaget.
Invisible man.
Yes. Är vi redo för en bonusfråga?
Ja, har du bonus alltså?
Alltså jag har ju en per ljud här som jag ska spela upp.
Oj, vad härligt.
Som jag tänker att du ska få börja att svara på.
Jaha.
För att jag har ett sånt solklart svar.
Okej, vad spännande.
Är du beredd?
Ja.
Om du måste begå ett brott.
Mm.
Och det brottet ska innebära minst 5 år i fängelse.
Ja.
Vilket brott skulle du begå då?
Oj.
Så underbar fråga. Jag spelade
vilket
in den på
AVN igår. Begå?
Du måste begå ett brott som ska ge minst 5 år fängelse. Vilket brott ska du begå, Anna?
Jag tänker, om jag blir så gammal så att jag passerar, låt säga, 85 års födelsedagen.
Ja.
Vore det inte jävla mulligt att åka till Thailand och ta hem ett parti kokain eller något?
Va? Den kunde jag inte se komma. Vad ska du göra med partiet
sen?
Jag
kanske tänker då att nu kan jag testa saker. Jag vet inte.
Ja, nej, du ska knacka upp allting själv.
Ja, men, ja.
Då blir du 85 år och en dag, hjärtat.
En odling då, hemma?
Det tycker jag.
Nej,
det tycker jag.
Jag tror så här att, gud vilken jättesvår fråga.
Alltså, nej, det är jättelätt.
Jag tänker ju genast att det skulle ju naturligtvis vara en brottstyp som inte är dödlig för någon. Och som gärna ska föregås av någon form av finess. Vi kanske är inne och sniffar på ekobrottslighet då.
Okej, en stöt liksom.
Ja. Du då?
Ja. Nej, men mord såklart.
Va?
Självklart.
Såklart också, säger du.
Det får inte vara dödlighet för någon. Helge, alltså jag vet ju så många människor som jag är så sugen på att skicka ut på Regnbågsbron.
What?
Jag har ju länge tänkt att jag skulle vilja starta någon form av syragrupp. Ibland när man bara känner så här, nej, nu är det så här att du har nog förbrukat din rätt att andas för att du är ett fullblodsas och alltid kommer vara det.
Mm.
Tänk dig de värsta bestialiska brotten du har varit på. Det hade ju varit smidigt med en liten syragrupp där folk bara, nej, personer försvann. Det finns inget kvar. Det är som Lenas döda hudceller. De är bara borta. They vanished.
Lenas syrakonsult AB.
Ja, men absolut.
Alltså, utan att du då kanske ska namedroppa vilka du har på din lista.
Ja.
Vi snackar uteslutande då individer som själva har begått väldigt fasansfulla
absolut.
Brott, eller?
Absolut.
Mm. Mm. För det finns ju
som det liksom inte finns, det finns inte tillräckligt straff för den typen av brottslighet.
Nej, jag förstår.
Då skickar man Lena Syragrupp AB.
Ja, det är lite Dexter liksom konceptet vi snackar.
Absolut. Jag vill kanske bara förtydliga här nu att det här var en hypotetisk fråga och ett hypotetiskt svar. Utan att tveka hade jag startat syragruppen.
Mm.
Men det var du, det, Anna.
Är det helt uteslutet att du och jag i 85-årsåldern startar Syra och smuggling AB?
Nej, det ser jag inga som helst problem med.
Vi skulle väl kunna
jobba... Vi kommer ju absolut aldrig åka fast. Det kan vi vara klara på.
Ja. Aj, fantastiskt roligt. Vilken kul bonusfråga. Men, ja, spännande. Du, det börjar bli dags att runda av. Men jag tänker så här, vi har ju uppehållit oss kring krimfrågor idag. Och jag brukar ju hitta på en lista i de här Q&A-avsnitten. Det har jag inte gjort, men däremot så tänkte jag köra 5 snabba med dig. Vad säger du om det?
Oj. Ja. Ja.
Blir det bra?
Det blir jättebra.
Okej, då kör vi, Lena. Blada eller åka radiobil?
Är jag i uniform?
Ja.
Åka radiobil, älskar köra bil.
Mm. Och du tycker inte om att gå runt och söka upp och prata med människor?
Absolut inte.
Är det uppfattat? Kata eller prata? Kan du kata?
Okej, lösa situationen med en snygg kata eller att snacka med ure?
Ja. Eller...
ja. Som du ser gör jag nu en snygg kata här.
Ja.
Jag skulle säga snacka.
Ja, det är väl...
Med vetskapen om att jag kan göra en kata om det behövs.
Ja, men det är snyggt. Köra bil eller prata radio?
Som spanare gör man dem båda samtidigt hela tiden.
Och när du var på ordningen då?
Köra bil.
Dagpass eller nattpass?
Natt.
Och nu den sista. Carbonara eller marinara?
Jag får välja marinara, för carbonara innehåller något fyrbent jävel. Jag skulle hellre bli kannibal än att äta skinka eller vad det nu är i.
Ja.
Marinara i alla fall, något simmande fanns tyg.
Ja.
Ja,
ja, vad härligt. Du, det var torsdagsavsnittet. Efter lite mankemang så rullar vi in det till slut ändå. Men jag undrar fortfarande, kommer jag få tårta? Blir det tårta?
Det är klart du kommer få en tårta. Du kommer få schaschald.
Ja, jag hade tänkt mig kanske någon Budapest annars.
Eller Napoleon. Tårta kommer det bli, men låt oss nu inte fokusera på någonting annat än att imorgon släpps fredagsmerchen. Och peppen är totalt. Och fram tills vi hörs på måndag så kan vi gå in på vad då, Anna?
Ja, då kan vi gå in på dels Podstore och klicka hem sin lilla merch och sen på Instagram på Ljungdahl och Ginghede. Och mejla går också bra. ljungdahlochginghede@gmail.com.
Hörs vi på liven på lördag, 11:15 på Instagram och så på måndag veckans spaning.
Så får det bli.
Bye bye.